Du är ju känd bland annat för ditt stora språkintresse.
Ja, språk är ju bra att ha.
Ja.
Många gånger.
Genom åren har jag hört dig prata kreativt om många olika saker, inte minst bröst. Ett ord som ofta trillat över dina läppar när det gäller bröst, det är ju bazookas.
Jackie Collins är inspirerad, att hon skrev ofta bazookas, big bazookas.
Ja, då pratar man om stora bröst. Mm-hmm.
Ja, men varför inte lökar, rattar, hylla, myggbett, om man då talar om storlek mindre.
Och det gör man ju ibland. Mm-hmm. Vad tycker du om pattar då? Pattar, brön, meloner?
Nej, jag gillar inte dem riktigt. Nej. Men jag kan ta några på engelska. Tits, jugs.
Jugs?
Hooters.
Jugs har jag aldrig hört. Vad betyder det?
Bröst.
Det finns ju ett ord som återkommer, och det är ju tutte. Är inte det ändå ganska bra?
Jag tycker det låter alldeles för barnsligt. Varför inte boobs eller boobies, om vi ska vara lite internationella?
Boobies?
Boobies.
Det låter bra. Kan man säga det även om det du tidigare kallade för myggbett?
Funkar på alla storlekar.
Mina boobies. Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Ni har rattat in Stil i P1. Och sommaren närmar sig med stormsteg. Och jag hoppas att du, Susanne, har någonting somrigt att bjuda på idag.
Det har jag. För vi ska uppmärksamma bikinin som fyller 80 år den här sommaren.
Grattis, bikinin. Mm. Det blir ett firande då.
Beror på vad man tycker om bikinin.
Just det.
Men jag tänkte vi skulle också prata om det som finns i bikinin, eller i bikinins överdel snarare.
Ja, okej. Okay. Det är ju tyvärr ganska tomt i just min bikiniöverdel. Men de kanske räknas ändå.
Välkommen till klubben A-kupa minus. Du är inte ensam.
Nej.
Men oavsett storleken på brösten, rattarna, lökarna, hyllan eller vad man nu vill kalla innehållet i bikinins överdel, så har jag alltid tyckt, är det inte lite märkligt och sitta i underkläder på en badstrand? Eller bara jag? Beror på att jag är pryd?
Alltså, du
eller
kanske,
för att det är fel tid?
Du vill tillbaka till 1800-talet där man badade liksom i stora vanliga klänningar.
Nej, det vill jag inte.
Nej.
Men då gäller det att inte visa för mycket hud. Och sen blev det ju då mer rejäla baddräkter. Och vad är det för fel med dem, kan man ju fråga sig. Men innan då bikinin kom och skapade ångest för kvinnor och glädje för många män.
Okej. Okay. Vad hände då? Hur gick det till? Alltså, var det någon kanske kaxig kvinna som bestämde sig för att nu går jag på tvärs med tidens badnormer? Jag ska sola magen.
Ja, men tro inte eller ej, men det var en man som skapade bikini. Kunde man aldrig ha gissat.
Isn't it ironic? Vad var det Alanis Morissette sjöng? Ja, nej, men jag blir ändå inte förvånad. En man som gillar bröst då, antar jag.
Eller titta på kvinnokroppar. Ja, men han verkar ha tänkt lite mer affärsmässigt faktiskt och praktiskt. Louis Riard hette han, fransman. Och han var inte modeskapare utan ingenjör. Han jobbade till en början med bilar, men tog över sin mammas underklädesaffär i Paris. Han var ju lite inne på saker som BH-trosor rent professionellt.
Mm.
Men idén till bikinin lär han ha fått på stränderna i Saint-Tropez. För där såg han kvinnor som rullade upp kanterna på sina baddräkter för att få mer solbränna på kroppen. Det hade ju då blivit trendigt att sola. Så varför inte klippa av baddräkten på mitten, tänkte han, förenkla det hela.
Han ville helt enkelt bara lösa situationen för de här kvinnorna. Och så kom han på då...
Hjälpa till.
Och så kom han på då bikinin. Men namnet, han hette ju inte bikini efternamn. Var får han det här namnet ifrån?
Ja, men därför han tänkte att det här plagget, det skulle ställa till med en liknande skräll som USA:s provsprängningar av atombomben hade gjort på en atoll som heter Bikini i Stilla havet för ungefär samma tid som det här hände.
Och vad är en atoll?
En liten ö, okay. Kan man väl säga, förenklar det med. Och att det blev en skräll, det fick han ju rätt i. Det blev ett jäkla liv.
Alltså det låter verkligen som att han var inne i ett skaparflow.
Ja, men han hade också en konkurrent som sporrade. För Louis Riard var inte ensam om idén vid den här tiden. För ett par månader tidigare så hade en modeskapare vid namn Jacques M. lanserat en tudelad baddräkt som han kallade för Atom. Men den var inte uppkallad efter några atomvapen, utan namnet Atom var en hyllning till den pyttelilla byggstenen Atom. Men båda männen gjorde små grejer med stor sprängkraft, skulle man kunna säga.
Man kan säga att historien om bikinin är också en historia om språk.
Verkligen.
Lika liten som en atom. Alltså atombikini, otippat med den här kemikopplingen, får man säga.
Verkligen. Men Louis Riard, han gjorde sin variant av bikini så liten att ingen etablerad mannekäng, som man då sa, ville bära den, än mindre bli fotograferad i den. Så vad göra? Jo, han anlitade en naken dansös från Casino du Paris som modell. Och det var hon som visade upp det här plagget för pressen vid Piscine Molitor i Paris den 5 juli 1946.
Återigen det här kreativa flowet. Liksom, ingen modell vill ställa upp, jag hittar en naken modell. Men det låter ju väldigt festligt och att det måste ju ha blivit en stor succé.
Och skandal. Den allmänna opinionen har inte genast om oanständighet. Och det berodde inte bara på att bikin var liten, utan för att den också visade en del av kvinnokroppen som tidigare var otänkbar att exponera offentligt. Naven.
Naven. Okej, den var liksom sexsymbolen på den här tiden.
Men bara tanken på att visa upp den här delen av magen för allmänheten var ju liksom otänkbart. Det var ungefär som att visa bröstvårtan. Inte minst i USA, där de höll på att få tuppjuck av den här oanständiga delen av kroppen.
Varför
naven.
Var den så oanständig då egentligen?
Ja, bra fråga. Alltså, lite för nära skrevet, lite för intimt förknippat med barnafödsel, lite för mycket bara av kötslighet.
Och för att inte nämna alla de som har fobi för hål. De kanske också motarbetade. Det finns ju en sån grupp människor.
Alla navlar är inte håliga.
Nej, just det. Vissa står ju utåt, men de har jag fobi för. Hur som helst, naven som sexsymbol. Alltså, vi har ju verkligen tappat det. Så håller vi inte på idag. Bröstvårtan däremot är ju fortfarande dold och än idag oerhört laddad, skulle jag säga. Och nu har vi ju avhandlat den här bikini-historien. Är det inte då dags att vi glider över och börjar prata om just brösten? Jag upplever ju att vi i vår tid, alltså överhuvudtaget, inte pratar så mycket om bröst. Har brösten hamnat lite grann i skymundan?
Ja, har de inte gjort det?
Du har också den upplevelsen.
När bröst, eller rättare sagt när större bröst, dyker upp i populärkulturen så känns de mer som märkligt små eller stora undantag. Jag tänker till exempel på skådespelaren Sidney Sweeney och Jeff Bezos fru Lauren Sanchez, som båda blivit kända för sina ansenliga hyllor som de gärna exponerar.
Just det, och varje gång det händer så känner man ju, oj, det här är lite ovanligt eller udda, det händer inte så ofta liksom.
Nej, inte längre. Och statistiken stärker det här, för inom plastikkirurgi är bröstoperationer fortfarande de absolut populäraste, men intresset för bröstförstoringar minskar stadigt och har gjort under flera år tillbaka.
Är det hela den här quiet luxury-trenden som städat bort de stora brösten?
Jag tror det började innan dess.
Okej, men de har ju varit, liksom, haft sin storhetstid. Vet du någonting om varför ens brösten blev liksom sexobjekt eller sexualiserade från början? Hur gick det till?
Som av en händelse så har jag läst en ganska ny bok om just kvinnobröst och hur de betraktats under historien.
Berätta mer.
Gärna. Boken heter Tits Up, What Sex Workers, Milk Bankers, Plastic Surgeons, Bra Designers and Witches Tell Us About Breasts, och är skriven av Sarah Thornton.
Där ringer en klocka. Det är väl hon som, hon är rätt tung skribent som i vanliga fall skriver om typ konstmarknaden i The Economist.
Ja, men hon är också etnograf och kultursociolog, så hon har gått grundligt till väga. Och hon bestämde sig för att skriva den här boken efter att hon själv genomgått en mastektomi. Det vill säga hon lät operera bort sina bröst för att förhindra cancer från att sprida sig, och hon fick nya bröst. Men istället för att få de här små lesbian yoga boobs som hon ville ha, som hon själv uttryckte saken,
så fick hon
betydligt större rattar, vilket gjorde att hon inte riktigt kände igen sig själv eller sina bröst.
Men vad säger du? Hon fick fel bröst. Alltså, det är ju som en film, att man vaknar upp och bara har en stor hylla där plötsligt. Eller lökar, för att använda ett annat av dina uttryck.
Ja, verkligen. Men hon kunde inte riktigt manövrera sig av de nya brösten. Hon slog i saker och ting. Hon kunde inte riktigt styra över dem. Det var
som att, sopade ner liksom, kanske en öl med bröstet.
Ja, precis. Det var som ett par aliens på brösten. Ja. Men det här gav ju då henne idén att skriva om bröst utifrån kvinnliga perspektiv. Så det är därför hon intervjuade hundratals kvinnor som jobbade som strippor, underklädesdesigner, plastikkirurger, försäljare bröstmjölk och häxor.
Och så blev det då boken som fick titeln Tits Up. Varför heter den så?
Ja, men dels är det lite dubbeltydigt. På amerikansk showbiz-slang så säger man tits up, ungefär så här break a leg, eller när man går på en scen, när kvinnor går på en scen och du vet, bakmaxlarna, blickar framåt, lycka
toy,
till.
Toy typ, som man säger på franska.
Okej, okay, ja. Ja. Ja, men i Storbritannien däremot så betyder tits up att någonting har gått åt helvete. Okay. Att man liksom ligger på rygg och sprattlar och inte kan ta sig upp.
Två flugor i en smäll i den titeln.
Nästan tre, för titt är dessutom det vanligaste ordet för bröst på internet. Och det är lite nedsättande, så med titeln ville då Sarah Thornton också ta tillbaka ordet, lite som bögarna tog tillbaka ordet bög.
Just det, reclaima. Tits. Men menar hon då med hela det här projektet att bröst är missförstådda?
Ja, hon skriver, citat, bröst är så missförstådda och underskattade, så marginaliserade från mänsklighetens och evolutionens historia och så uppslukade av manliga chauvinistiska myter.
Det är ju katastrof att det är på det här sättet.
Ja, det tyckte hon i alla fall. Hon menar dels att ur ett evolutionärt perspektiv så är ju bröstens enda egentliga syfte att ge näring åt nyfödda. Men de har ju blivit så mycket mer än så.
Menar du att vi associerar dem till sex?
Ja. Ja, men Sarah Thornton skriver att antropologiska bevis tydligt visar att erotisk attraktion till bröst är kulturspecifik.
Och vad menas med det?
Intressant, tycker jag.
Ja, kulturspecifik.
Att bröst inte är något som alla självklart tänder på i alla länder och kulturer, utan att det är något som trummats in, inte minst hos oss här i Europa och även USA. Och här kan vi skylla de erotiskt laddade brösten på Frankrike.
Jaså, det är fransmännen nu igen.
När det gäller modetrender så är det alltid fransmännen som är där och spökar. Det var under renässansen som man började erotisera kvinnobrösten i Frankrike. Och det var här var i samma veva som aristokratin började outsourca amningen.
Alltså outsourca amning, vad innebär det?
Ja, men det blev poppis att låta speciella ammor ta hand om maten, mjölken till barnen. Vilket gjorde det möjligt för aristokratin att skaffa sig ännu fler barn.
Okej, okay, varför då?
Ja, men eftersom då amning kan undertrycka ägglossning. De kunde få fler barn då.
Just det.
Mm. Och med ammor så börjar man inse att mödrarnas bröst behöll formen mycket bättre.
Så det här är liksom ursprunget till att man börjar betrakta bröstet som liksom snyggt eller sexigt. Det alltså skapas av att mödrar får ammor.
Enligt Sarah Thornton, ja. Om nu inte spädbarnen fick tillgång till de här schyssta lökarna, så kunde de kanske istället bli något som äkta män eller älskare kunde ha kul med, lite som fetischer och som statussymboler.
Mm, de var liksom lediga och fick ett nytt liv.
Ja, men de ideala brösten, ja, beskrevs i den här tiden som skålar av grädde eller mjälla äpplen, också det är lite ätbara grejer förvisso.
Just det.
Men brösten då skulle ju helst vara unga, höga och fasta.
Just det, och det känner man ju igen. Det är ju ett ideal som lever kvar än idag. Och det blir man ju påminna om när...
Slitstarkt ideal, alltså. Vi går tillbaka till renässansen.
Men det var ju därför det var så chockerande. Jag vet inte om du såg det, men Madonna då, artisten, la ju ut en video på sin Instagram där hon rakt av låter sina taxöron hänga lodrätt rakt ner. Och går helt på tvärs med det här franska bröstidealet då.
Ja, men det där är så otroligt osmickrande position oavsett bröststorlek.
Det ska man inte göra med sina bröst.
Jag tycker inte man ska göra det med någonting, för allting, gravitationen drar ju ner allting. Modellen Jerry Hall hade ju som motto tidigare att ligg ner. Du, så kvinna, ska du alltid ligga på rygg.
När då?
I alla positioner, inte minst under sexakten. Men man är snyggast då, men allting slätas ut.
Bra bröstkunskap att veta. Men tillbaka till den här tiden i Frankrike när brösten börjar bli en grej. Hur visste man att det var så här?
Det finns ju många konstverk från den här tiden. Man ser då de unga mödrarna med lite då mindre bröst och ammorna med ganska mycket större bröst.
Så man skildrade det i samma verk?
Man kunde skildra det i samma verk också. Det var ju, men det var ju status att ha både en ung fru med, eller en fru med toppiga bröst och en amma med rejäla matreserver.
Intressant.
Men man kan se bröst på andra håll lite senare i Frankrikes historia också. Till exempel efter revolutionen. Då finns det här berömda konstverket Friheten på barrikaderna av Delacroix. Där man ser en barbröstad kvinna med gevär i ena handen. Och en fransk flagga i den andra.
Och ganska schyssta lökar.
Väldigt schyssta lökar. De kan inte beskyllas vara toppiga. Men att brösten då hänger fritt handlar ju inte om någon så kallad wardrobe malfunction.
Vad är det?
Utan då, jag menar att en garderobsolycka.
Nej.
Utan de här blottade brösten, det ska ju understryka hennes mod och symbolisera då demokratins sunda värderingar. Liksom man muckar inte med en morsa typ. Men att den här bilden inte riktigt speglar verkligheten där kvinnor saknade rösträtt och mycket annat också, det är ju
en annan bröst historia. Okej, men så det som jag tar med mig här från Thorntons liksom undersökning av brösten på det här tidet var då att stora bröst var lite mer lågstatus. Mm. Ammornas mjölkfyllda bröst, de här mindre då, mjälla, vad var det, skålarna av mjölk.
Grädde.
Det var idealet.
Skålar av grädde eller mjälla äpplen.
Just det. Och då var idealet att slippa amma och slippa ha stora bröst.
Stämmer. Men ibland har ju synen på bröst till och med haft rasistiska inslag. Stora bröst har också förknippats med primitivitet. I slutet av 1800-talet försökte till exempel en tysk antropolog, Hermann Heinrich Ploss. Ja, analysera den kvinnliga anatomin och kom fram till att raserna gick att skilja från varandra utifrån formen och storleken på själva brösten.
Så brösten har sin egna mörka rasbiologiska historia?
Ja, även då. Ja, men den här tyske antropologen, han tyckte sig se att ju längre söderut han kom från Tyskland, desto större bröst hade kvinnorna och större bröstvårtor, vilket han betraktade som mindre tyskt och därmed lite mindre värt. Boken blev för övrigt en bästsäljare ända in på 1920-talet, vilket möjligen kan förklaras med att den var full av mycket illustrativa bilder.
Okej.
På de brösten han skrev om.
Så det var liksom den tidens
filmaktuellt, ja. Kollektiv.
Men de här bröstrasbiologerna, om de hade haft en tidsmaskin då, fortsatt intressera sig för bröst, då hade de ju i alla fall noterat Lauren Sanchez amerikanska bröst. Eftersom att de idag ändå upplevs som lite aparta. Hur skulle du till exempel kategorisera dem liksom, i samtiden?
Ja, men, bra fråga. Stenrik med stora tuttar. Ja, men det stämmer ju inte alls med det här idealet som vi under senare år verkar föredra, de mindre och moderiktiga. Eller med trenden som visar att bröstförstoringar minskar. Så hon är lite ur fas, ja. Skulle jag påstå.
Men på det stora hela, är det inte så att så här, bröststorlekar, att idealen har svängt fram och tillbaka? Eller så har jag uppfattat det, att det är ibland de stora, ibland de små?
Ja, efter andra världskriget under 1950-talet blev ju då kurviga kvinnor med rejäla hyllor, grejen igen. Vi har ju filmstjärnor då som Jane Russell, Sophia Loren och inte minst då Marilyn Monroe. De hade ju alla fylliga bröst som en sorts USP.
Unique selling point.
Mm. Men den här typen av storbystade kvinnor kommer ju framförallt då att representera och liksom lusta eller erotik och passion, inte fashion.
Okej, så det fanns en uppdelning?
Ja, men även om kvinnor med rejält tilltagen byst blev enormt kända och uppskattade även för sin klädstil, så var det då filmstjärnor med mindre bröst som blev symboler för elegans och stil, liksom som Audrey Hepburn då, eller Catherine Hepburn före henne. Inte minst för att de också ofta fick roller då som svala och stiliga överklasskvinnor, och sådana ansågs då inte ha stora bröst.
Just det. Men om man tar liksom modehistorien då, hur designers och modehus, hur har man förhållit sig till bröst där?
Oh, Gud, där har man ju verkligen haft ett komplicerat förhållande till bröst.
Love and hate.
Som är större än A-kuper, ska vi säga. Uh-huh. Ja, men det har ju mest varit myggbett som man har gillat där. Men man har visat dem i alla fall. De har fått vara där.
På det villkoret att de är så små som myggbett.
Ja, men 1966, då skrällde ju till exempel Yves Saint Laurent till med en blus i genomskinlig chiffong där brösten syntes under då, och rafflande.
Vilket bra stiltips inför sommaren. Genomskinlig chiffong.
Ja, be my guest. Ja, men John Galliano senare, han är ju känd för citatet bröst förstör siluetten.
Så hårt.
Han menar då att stora eller vanliga bröst inte riktigt lirar med den här typen av historiskt inspirerade plagg som han gjorde då för Dior och senare Margiela. Men många, och inte bara han, tycker nog att bröst kan vara i vägen för deras design, att de sabbar den här siluetten de är ute efter. Men inte alla, okay. Vill jag inflika.
Vem
inte
är
alla.
Som gillar bröst då?
Den franska modeskaparen Thierry Mugler, han sa, och det här var ju visst då i början av 90-talet, att jag tycker att ett par bröst är så härliga och jag kan inte motstå när de är upppuffade. Det är så förföriskt, det är väldigt sexuellt.
Vad sa du, fransmannen?
Mm, där kommer de igen. Och minns du modellen Eva Herzegova?
Nej.
1994 så gjorde hon succé genom en reklamkampanj för en sorts upppuffningsbio, push-up, på vilken hon då glatt tittar ner på sina bröst under rubriken Hello Boys. Alltså den här kampanjen blev enormt framgångsrik och betraktas ju som en av de bästa under 1900-talet typ.
En av de bästa.
Bästa, precis.
Du nämnde tidigare att det är så att bröstförstoringar minskar.
Ja, men att förstora brösten är fortfarande den vanligaste plastikoperationen i världen enligt en undersökning som gjordes av, håll i det, International Society of Aesthetic Plastic Surgery 2021. Mm-hmm. Så det är fakta bakom det här. Men sen 2007 så har som sagt antalet bröstförstoringar ändå minskat. Det är en trend som går neråt. Och jag tänker också på det. Jag tänker på Kardashians också. De är inte heller så i ropet idag som de var tidigare. Även där bejakades ju kurvor.
Just
både
det,
här
det var
och
mycket
där.
Bröst.
Det var mycket bröst och rumpa och så vidare. Och den fokuseringen på kroppen har vi inte idag, kan ha med Ozempic att göra.
Just det.
Eller andra bantningsmedel.
Intressant.
Men det är en trend och den har pågått ganska länge ändå. Det går neråt.
Att vi skifflar bort brösten.
Mm.
Och vad kan det finnas fler för anledningar till det då?
Ja, men en annan grej kanske att den här typen av operationer har kritiserats väldigt mycket. Och under många år betraktar ju många feminister plastikkirurgi, särskilt då den här typen av estetiska bröstoperationer, som bevis på internaliserad misogyni. Alltså man börjar hata sig själva, kvinnor hatar sig själva så att de förstör sig själva.
Vad tråkigt att få höra något sånt om man då ändå har investerat i ett par nya snygga bröst.
Ja, men Naomi Wolf kallar ju till exempel bröstoperationer för socialt godkänt självskadebeteende i den här boken Skönhetsmyten. Så det har ju funnits länge bara, men vad håller ni på med? Wake up!
Nu har jag fått ganska många intressanta ingångar att fantisera om på stranden när jag låter blicken svepa ut över mina medsystrars kupor, vad det nu kan vara, A, B, C, D.
Ja. Har du tänkt på att man säger double D eller dubbel D och inte så ofta E eller F?
Ja, det har du rätt i. Varför är
kanske
det så?
Kanske för att det också associeras med att man får underkänt. Att liksom, vet,
F.
Så, då,
ja.
Man håller sig bara A, B, C, D. Och då dubblar man D.
Så då säger man double D.
Double D.
Just det.
Bara en liten reflektion. Ja, men det finns faktiskt också en spännande historia om både bröst och baddräkter som du kanske vill ta med dig ut.
Till stranden.
I sommar.
Jättegärna.
Mm. Har du hört talas om Annette Kellerman?
Annette Kellerman? Nej, det har jag faktiskt inte.
Annette Kellerman, det var en atletisk kvinna från Australien som blev megakändis under det tidiga 1900-talet genom att simma i baddräkter som kom att ligga till grund för dagens baddräkter.
Och 1900-talet, var hamnar vi då rent badmodemässigt?
Ja, men då är vi fortfarande i de här tunga, ofta stickade och stora, bylsiga badkläderna.
Just, jag tänker på klädsim. Det är ju kul, men man blir ju chockad över hur jobbigt det är. Har du provat klädsim?
Verkligen inte. Ja, men det, är ju, det kan ju vara livsfarligt, man kan ju drunkna. Annette Kellerman, hon var hur som helst en elitsimmare, en tidig sån, och hon fattade att det här påverkade ju resultaten om hon simmade i de här tunga typerna av badplagg.
Just det, så hon såg till att skippa då de här tygsjoken.
Det gjorde hon, och hon greps 1907 på en strand i Boston för oanständighet, där hon då hade en tajt dräkt som visade benen.
Alltså hon åkte dit och det blev rättegång.
Jajamensan, men domaren, han köpte hennes argument om att motion var bra och tillät henne bära baddräkten när hon simmade, så länge hon dolde sin kropp under en mantel tills hon gick ner i vattnet och slängde av sig manteln i vattenbrynet och simmade iväg.
Men du, är inte det någonting att ta med sig? Är inte det ett ganska bra badmode? Mantel över sina badkläder?
Låter snyggt.
Det kan jag se faktiskt dig.
Jag tänkte, det kan jag med.
Och där är Susanne Ljung i sin mantel.
Ja, men Annette Kellerman, hon var också väldigt smart, för med hjälp av PR-folk så spred hon den här nyheten om sin seger, och hon blev ju då ännu mer känd, vilket då möjliggjorde produktion av den första moderna baddräkten för kvinnor som kallades för The Kellerman.
Mm-hmm. Och hur såg den ut? Liten som en atom?
Nej, den var ganska rejäl. Den var modellerad efter herrbaddräkter. Alltså svart med en enkel rund ringning i halsen där, som en T-tröja ungefär. Men med en liten kjol då, till syn för synskull eller anständigheten.
Men du nämnde ju någonting om att Kellerman också var en bröstpionjär.
Jajamensan. Hon blev även den första skådespelerskan att framträda naken i en Hollywoodfilm. A Daughter of the Gods 1916. Det var en sorts fantasyfilm där man kunde skymta hennes bröst bakom hennes långa, lockiga hår.
Hon fick verkligen mer smak av att visa hud efter de här baddräktsscenerierna. Vad blev hon mest känd för då? Den här baddräkten eller att hon visade brösten?
Baddräkten, och för sitt snack om vikten av träning. Hon var väldigt inne på det. Och en professor i historia i Australien, hon säger att Annette Kellerman såg sig själv som något av en guru för kvinnors träning. Men andra såg henne också som en ikon för kvinnlig modernitet.
Det låter som det borde göras en film om henne.
Vet du, det har det faktiskt gjort. På 50-talet så blev Annette Kellermans liv faktiskt en film med Esther Williams i huvudrollen. Det vill säga hon som simmade i många filmer. Och den amerikanska titeln var Million Dollar Mermaid, men i Storbritannien så fick den titeln The One Piece Bathing Suit.
Så en hel film om baddräkten.
Mm. Svenska då, här hette den Vattnets Venus.
Också bra.
Ja, Annette Kellerman, hon tyckte filmen var så där, tyckte hon. Ja, men jag tror hon hade mycket mer rafflande liv än vad den här ganska städade filmen gör gällande.
Ja, här är en scen ur filmen där Kellerman då travar in på stranden med bara ben.
Mm, väldigt snygga ben. Och här i filmen är baddräkten också väldigt tajt.
Ja, till skillnad från alla andra på stranden som har de här stora tygsjoken då.
Det är... ja, typ tröja och shorts.
Ja.
Som bryter ju av. Hon var också känd för att ha samma mått som en Venus-skulptur av
det
marmor
också.
Så att hon var liksom perfekta mått.
Nej. Ja, hon skapar ju verkligen kaos när hon kliver in här på stranden. Alltså det är som en uppståndelse. Är det så här när du äntrar en strand också?
Hela tiden.
vad brukar du ha på dig? Kör du en sån här Kellerman eller kör du en sån Louis Rerard
bikini? Nej, men jag kör ett mellanting. Jag har en ganska redig bikinitopp. Jag vill att saker och ting ska hållas på plats. Och shorts, det är min grej.
Mm.
Men jag vill bara också inflägga att Kellerman, hon avskydde bikini. I en intervju sa hon: "The bikini is a mistake. Only two women in a million can wear it. And it's a very big mistake to try."
En ganska skarp varning från ett badproffs. Och naken modell.
Eller hur?
Ja, nu har vi hört här hur naven en gång provocerat. Det har provocerat att visa benen. Den här lilla atombikinin, den andra explosiva bikinin. Alltså vet du vad jag tror provocerar mest idag med strandlivet?
Nej.
Jag tror det är de här personerna som tar sig till stranden men vägrar att klä av sig. Alltså sitter typ påklädda, kanske i så här svart t-shirt. Och de vägrar att bada. När vi har en sån här, idag vet vi har ju så ivrig badkultur, vinterbadare. Badet har ju blivit en sån frihetssymbol. Så sitter de där människorna där som alltså bad, icke-badarna, badvägrarna. Jag tror folk blir helt galna på människor som inte badar.
Talar du med mig nu?
Du är en sån. Jag hade det på känn. Du är en icke-badare.
Ja, och stolt över det. Varför blöta ner sig i onödan? Är mitt motto.
Då, med de orden så vill jag säga tack för idag, Susanne Ljung.
Tack, Susanne Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.